Podplay.
Vad vore ekonomi på riktigt utan Charlie, utan Mattias och utan med jämna mellanrum? Arturo Arkes, vi gör en applåd!
Jo! Ingen kanske för ordningen skulle ska säga hej och hjärtligt välkomna
till ekonomi på riktigt. Men det tyckte jag var underförstått lite.
Ja, det var det va? Ja.
Det kände jag ändå. Hur men, läget?
Det är bra, tack så mycket. Ja. Tackar för inbjudan.
Mm. Alltså, jag säger det varje gång och jag tycker det är så roligt att jag säger det igen. Du är ju i min värld Sveriges bästa bankman.
Tack snälla.
Jag har en jävligt bra själv också, men du är ju otroligt engagerad. Påläst, nutidskoll och du brinner ju för ekonomi.
Ja, alltså på riktigt. Där har vi någonting gemensamt. Jag tror vi alla tre brinner för.
Men jag tror att du brinner lite.
Och folkbildning.
Jag tror att du brinner lite mer. Jag tänker att man kan ju vara liksom stor inne på en bank och sen så liksom är man ute och rör ju runt. Men jag får en tydlig bild att du rör ju runt även inne på Swedbank och gormar när du inte tycker att produkten är tillräckligt bra eller vi behöver saker bättre. Jag tänker att du är liksom jobbig om jag säger det på rätt sätt. Att du verkligen står även inne när det är styrelsemöte där inne kan kliva in och stå på konsumentens sida och säga, hörru du, det här är rätt att göra, inte bara vinst va? Eller?
Det är min roll och mina kollegors roll också att jobba med vad som är bra för kunden och tanken är ju att det som är bra för kunden är bra för Swedbank och sparbankerna. Och det tror nog alla överens om. I början kanske det var en del som gnäller lite, men idag så inser alla på banken att det som är bra för kunden är bra för banken. Och vi, och jag och mina kollegor, och vi jobbar ju med att se till att hushållen har kunskap men också tillgång till rätt och relevant information så de kan ta kloka beslut och öka sina möjligheter att leva det liv de vill.
Mm. Men nu vet jag att du är ju, jag menar, du är kvar och anställd på stället. Jag vet att även om du rör runt så gör du det för att allt ska bli bättre. Men har inte du som är så driven i det här och liksom någonsin funderar på, jag ska nog... Fanns starta en egen bank ihop med några kompisar? Eller finansiärer?
Jag tror inte det behövs fler banker i Sverige. Men det är klart att det är mycket jobb. Men just den här möjligheten att kunna träffa kunder. För jag reser ju mycket i jobbet. Och det är en möjlighet som man har då när man jobbar på en stor bank som Swedbank. Och för sparbankerna. Så reser jag mycket och får träffa många människor runt om i landet. Och det tror jag skulle vara svårare att göra om man kör någonting eget. Men att skriva en bok skulle jag inte vara främmande för. Och jag håller faktiskt på lite grann och skriver lite.
Jaha, vad spännande. Finns det någon...
Ja, alltså, det finns ett viktigt årtal och det är 1926. Då vi startade Lyckoslanten. Mm. Och det fyller ju då 100 år om 2 år.
Jag är uppväxt med att min pappa ofta pratade om spara och slösa och Lyckoslanten. Och då var jag ju, och det var ju långt mycket senare såklart. Men den är ju, det är ju åter...
Ja, absolut. Vi har ju Lyckoslanten har ju funnits sedan 1926 och med nästan några få undantag bara varje år getts ut. Upplagan är 320 000 eller om det var 326 000. En massa i varje fall. En av Sveriges största liksom, printtidningar. Och sista sidan då, tecknade serien med Spara Slösa. Och det är Lena Forsman som tecknar Spara Slösa och gör det väldigt, väldigt bra. Den här serien då, där de tar upp saker som... Ja, inflation eller vikten av att spara och sådana saker. Så att jag är lite inne på att skriva en bok tillsammans med henne där hon gör illustrationerna.
Aha.
Det var roligt.
Vet hon om detta?
Ja, det vet hon. Vi pratade faktiskt vid senast idag.
Ja. Jag har bra kontakt inom förlagsvärlden, kan du veta.
Ja, vad bra.
Så att du får gärna slå en pling.
Absolut, när det blir aktuellt. Och sen den 28 oktober är ju numera officiell veckopengens dag, som ni vet.
Jajamän.
Som ni har varit med och bidragit till att bli en officiell temadag.
Superskoj.
Och då tänkte jag, i samband med en sån dag vore det perfekt att kunna släppa boken.
Ja, så du säger att det här och nu har vi ett... Om vi hade varit en kvällstidning hade vi sagt att Arturo lovar ny bok den 28 oktober 2026.
Senast 2026.
Senast.
Gärna
då
tidigare.
Party.
Men för mig och även Lena så är det viktigaste att boken blir bra. Mm. Så det är det viktigaste. Mm.
Och att du avsätter tid eller alternativt tar hjälp av någon. För där vet jag också att man ska skriva en bok så lätt att man börjar så blir man aldrig klar. Jag jobbar med rätt mycket författare. Mm. Nu är det här inte utifrån ett författare som att du ska skriva en roman. Men ändå så kan det vara bra att antingen så tar man hjälp och sätter sig ner och bara gör det. För det är en lång process. liksom, och det kan dra ut alldeles för mycket också.
Ja. Det är därför jag är lite, ja, inte så tydlig med datum. Men jag har börjat skrivit en hel del faktiskt redan. Men som sagt, jag gör det här tillsammans med Lena i tanken i varje fall. Och för oss är det viktigt att bli en bra bok. Och den riktar sig till den breda allmänheten. Så att det ska vara ett minimum av diagram och grafer och svårt tydliga tabeller. Utan det ska vara som att man läser en bok från första till sista sidan. Och får de kunskaper man behöver idag i ett samhälle där det ställs rätt stora krav på oss konsumenter.
Mm. Ja, och det kan man inte få för mycket av som det ser ut. Nej. Angående den grejen då, så när man ska skriva bok så är det också ganska bra, eller vad man än ska göra för saker, att man går ut och outar det som du gör nu i podden. Mm. Det blir att man sätter lite krav på sig själv också. Ja. För nu har jag sagt att jag ska göra en bok, så nu måste man göra det. Ja, det går inte att snacka och sen inte leverera. Och det kan vara lite bra, det är så, kan jag känna med mycket saker. Säger jag det till någon, till kompisar eller i den här podden någonting, då måste jag också leverera på det. Så att det ska bli spännande.
Absolut.
Om du vill kan vi inleda varje avsnitt med att vi berättar hur många dagar är kvar. Ja, 812 dagar kvar till att du ska komma.
Exakt.
716, exakt. Så får vi se. Ja. Liksom, ja. Nerräkningen. Nej, men du, innan vi är framme där med liksom 2026 så är vi ju precis liksom ett nytt 2024, eller första 2024 någonsin faktiskt, som vi har framför oss här. Och vi är ju förstås jätteintresserade. Nu ska man vara lite extra noga idag om att vi spelar in detta några veckor innan vi sänder det. Mm. Just därför att vi vill prata om, det känns som att vi står mitt i någon tipping point. Vi har haft 2023 med höjda räntor och höjda räntor och höjda räntor och liksom oroligheter, och det har gett följder. Och nu börjar det bubblas lite olika röster om vad som händer. Mm. Så om du skulle stänga 2023 som ekonomiår, liksom. Mm. Vad hände egentligen och vad har det fått för följder? Liksom?
Och vi brukar ju prata om kristallkulan, för du har ju varit hemma många gånger prata. Och det roliga är att du har ju också alltid haft rätt.
Ja, det vet jag inte riktigt.
Sist berättade du att nu kommer det gå ett par snäpp till upp, och du gjorde det.
Och sen
så nu är alla nyfikna. Mm.
Jag ska säga så här, 2023 har varit ett väldigt, väldigt speciellt år. Och de senaste åren med först pandemi och sen kriget i Ukraina och sen nu kriget i mellan Hamas och Israel. Geopolitiska kriser liksom avlöser varandra. Vilket är naturligtvis väldigt olyckligt och sätter sin prägel på ekonomin. Och ovanpå det här då så har vi haft hög inflation då, om vi tar hushållsperspektivet då, hög inflation och stigande bolåneräntor som har grävt väldigt djupa hål i hushållens plånböcker. Och pratar vi Sverige specifikt så har det varit en hushållskris i första hand. Sverige eller svenskarna är de mest räntekänsliga hushållen i hela OECD. Och det är ett resultat av hög skuldsättning och en hög andel rörlig ränta. Och med de bostadspriser vi har, bostadspriserna har ju stigit mycket, mycket kraftigare än inkomsten under lång tid. Vi har byggt för lite under alldeles för lång tid och haft bostadsbrist, drivit upp bostadspriserna och därmed också har vi fått en hög skuldsättning. Och det är klart att med hög skuldsättning och hög andel rörlig ränta så räcker det med en liten ränteuppgång för att det ska vara en stor effekt på hushållens plånböcker. Och nu har vi fått en kraftig ränteuppgång. Då har det blivit en gigantisk effekt på hushållens plånböcker. Och eftersom boendet slukar ungefär en fjärdedel av hushållens totala konsumtion så är det klart att det är kännbart. Och som det här inte vore nog då, så har vi också haft en väldigt hög inflation på den näst största utgiftsposten för hushållen, nämligen livsmedel. Mm. Som sedan januari 2022 har stigit med 23%. Så det som har varit oturligt då för hushållen det är att de tre största kostnadsposterna, boendet, livsmedel, transporter, det är också det som kanske har stigit allra mest. Och det är klart att stiger priserna väldigt mycket på de här största utgiftsposterna så slår det väldigt hårt. Så för många hushåll, framförallt yngre storstadsbor eller strax utanför storstäderna i villor som har köpt en bostad de senaste 5 åren till exempel med hög skuldsättning, och är man ung så har man oftast en ganska hög belåningsgrad, man har inte gjort någon bostadskarriär och kan inte smacka in en stor kontantinsats. De har ju fått ställa om sin ekonomi rejält under 2023.
Men hur märker ni det utifrån att du är på en bank? Mm. Alltså hur märker ni det här i vardagen? Är det ingen folk och säger att vi kan inte betala, vi måste få amorteringsfritt i någon månad?
Ja, eller det har ju ökat betydligt då. Och de som, man kan säga så här lite förenklat, om man tittar på hushållen då. Om man ska försöka sammanfatta situationen för hushållen då 2023 då, så kan man säga att en femtedel av hushållen, de lever med små eller inga marginaler. Det är arbetslösa, det är studenter, det är de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning, det är garantipensionärer och ensamstående med barn. Och eftersom 2 av 3 som är ensamstående med barn på heltid är kvinnor, så kvinnor ensamstående är en vanlig grupp. Å andra sidan, den här femtedelen med de här fem typhushållen då, de har alltid levt med små eller inga marginaler. Så för dem är inte 2022 eller nu då 2023 en jättestor skillnad mot tidigare, utan det har alltid varit tufft. Och sen har du den här 10-15% som lever på som ingenting har hänt, som har jättegoda marginaler, de som står och köar på biblioteksgatan för att köpa en Rolex.
Just
det. Och sen har vi resten, det vill säga vi andra, 60-65% av den breda allmänheten. Och den gruppen skulle man kunna dela in i två grupper. Den nedre halvan med måttliga eller halvhyggliga inkomster och som bor då runt storstäderna, i förorterna, i villor och som har köpt en bostad de senaste 5 åren. Det är de som har fått ställa om. Och det är de som kanske då får skippa Åre-resan eller Mallorca-resan eller fundera på om de verkligen kan behålla båda bilarna. Utan måste liksom skippa
och de står den. Ju för en gigantisk stor del av konsumtionen,
ja.
Jämfört med liksom, när de som har det tuffast har det tufft, då slår ju det inte så mycket på liksom, uthyrningen av fjällstugor som du säger.
Nej, eller, för det är inte de
som hyr dem. Det är inte de som hyr dem.
Nej, det är riktigt.
Så nu sitter vi ju liksom och är livrädda, eller jag säga, vi ska inte säga, jag är livrädd för vad händer med arbetslösheten, vad händer med företagen. Om en sån gigantisk grupp har slutat ha råd att köpa grejer, då måste ju det slå på företagen, och det har vi ju sett nu då. Men hur har det gått, tycker du?
Ja, om man tittar på just den gruppen du tar upp här nu då, man tar just den gruppen och tittar då, hur såg det ut i januari 2022 och hur ser det ut nu för dem? Då kan man konstatera att den här familjen med 2 vuxna och 2 barn i en bostadsrätt, säger vi då, storstadsområde, de hade då 13 000, nästan 14 000 kronor kvar efter att boendet och nödvändiga levnadskostnader var betalda.
Ja.
De har idag 4 000 kronor kvar.
Ja.
Så de här 9 000 spännen då har försvunnit.
Ja.
Det som tidigare då gick till köpa kläder, skor, restaurang, taxi, hyra, stuga i Åre och så vidare då. Och så är det klart att det har ju påverkat dem, detaljhandeln till exempel, resebranschen, restaurangbranschen och så vidare. Så...
Men det slår ju också extremt, för jag har en hel del klienter som jag har hjälpt i väldigt många år och som har under lång tid gjort den här så kallade bostadsresan. Så alltså lyckas med att köpt alltså för väldigt många år sedan, och sen har man liksom hela tiden stigit i värde, men man har också undnat sig eller kostat på sig bra eller dåligt med att också köpa dyrare och dyrare.
Mm.
Och då hjälper det ju inte för jättemånga av de här som idag, man kanske sitter med en lägenhet, och det här är inte vanligt, jag vet det, men det finns ju även så här då, även för de som har egentligen på liksom likviditetsmässigt väldigt bra.
Ja.
Jag har någon klient som har en lägenhet som exempelvis är värd någonstans mellan 30 och 40 miljoner, och det låter ju helt sjukt.
Ja.
Och det är det ju, men det är inte så, det är inte så jävla unikt ändå, vill jag påstå.
Ja.
Men
inte i Stockholmsområdet.
Nej, precis. Och jag vet att det här låter extremt. Men det jag vill komma med exemplet är att den här personen sitter ju väldigt bra till, för den har bara 20 miljoner i lån.
Uh-huh.
Och då kan man ju tycka så här, herregud, jag sitter ju skitbra till för att jag har en lägenhet som är värd mycket mer. Men i det här fallet nu så kan inte den här klienten klara av att betala vad det kostar.
Mm.
För räntan blir för hög.
Vad blir räntan för 20 miljoner?
Personen har ju liksom alltid tjänat bra, men det är ju bostadsresan som har varit det fantastiska eller konstiga eller dumma. Mm. Men faktum är att man måste tjäna ganska mycket pengar i månaden för att kunna betala en ränta på 20 miljoner.
Vad blir räntan på 20 miljoner ungefär?
Ja, det kan vi bara räkna lite snabbt där. Jag kollade faktiskt vad den genomsnittliga bolåneräntan var här nu, och i genomsnitt så betalar hushållen idag 4,7% i ränta ungefär. Och betalar du det på de här, vad sa att den hade lån? 20 miljoner. Ja, det är ju extremt mycket pengar. Då pratar vi alltså om att man har räntekostnader för ränteavdrag på 940 000.
Mm.
Och du har ju ränteavdrag på 30% på de första 100 000. På överskjutande del är det 21% i ränteavdrag.
Mm.
Men om vi gör bara överslagsräkning här nu då, så pratar vi alltså om, ja, alltså vi pratar med så runda slängande 700 000 i bara räntekostnader.
Mm. Dividerat med 12 då.
Ja, och precis. Så då pratar vi om att man
60 000
har
i månaden
knappt 60 000 kronor i månaden i bara räntekostnader. Sen har ju vederbörande också amorteringarna. Ja. Uppvärmning, jag antar att det är ganska stor kåk. Uppvärmning, så då förstår man ju allihopa att det där är inte lätt att dra.
Och även om man har 4-5 miljoner och på en lägenhet som är värd 10, vilket kanske fler kan känna igen sig, även om det är också en exklusiv. Det räcker ju inte med, man kan sitta och vara så stolt över att jag har ett övervärde på 4-5 miljoner, för det är
och det jag menar här,
hela månadslönen för en av de två går ju åt. Liksom. Ja.
Exakt, och det jag menar, poängen är ju att även de det här slår ju oerhört mycket. Och de här personerna som har suttit i såna här situationer med en ränta på 0,8, då har man ju kunnat varit ganska nöjd och tyckt att livet är ganska enkelt.
Ja.
Och, men det slår ju på alla delar. Mm. Givetvis ingen syn om de här personerna själv då. Liksom. Så att, men jag bara menar, jädra vad det blir effekter åt alla håll liksom.
Hävstången slog ut båda hållen. I takt med att räntan gick ner för några år sedan så är det klart att det blev en enorm hävstång. För...
Och då är det lätt att köpa på sig.
Precis.
I takt med att bostäderna går upp hela tiden.
Men lärdomen är att den här hävstången slog ut båda hållen.
Mm.
Och jag då, som är en av de ekonomer som tycker att våra amorteringsregler är bra, hade vi inte haft dem, då hade vi haft inte kanske bara en hushållskris idag, utan kanske en bankkris också. Mm. Då hade ju folk lånat ännu mer. Så att vi ska inte glömma bort att de kreditregler vi har idag finns av ett skäl. Och de kreditregler vi har idag är inte hårdare än i andra länder, snarare tvärtom. Vi har fortfarande hyggligt generösa amorteringsregler i Sverige jämfört med andra länder.
Mm.
Så att har man inte råd att, jag skulle säga så här. Om man inte har råd att ha rörlig ränta, då har man förmodligen lånat för mycket.
Mm.
Men tillbaka till min grundfråga här. Om vi påstår att 2023 var en match då, hur gick matchen? Vad står det på resultattavlan? Har vi klarat det värsta, eller är det början på slutet? Alltså, så, hur tycker du?
Jag vill bara förtydliga. För det, i slutet på året så hände ju någonting ändå.
Mm.
Man fick lite positiva signaler. Man tror att man har kommit upp. Och nu ser man att räntan kommer att börja gå ner, och tror man,
det är prognosen.
Eller tror man det? Så är det mer det här. Vad kommer generellt hända under 24?
Bara innan jag svarar ska jag säga så här. För om vi tar hushållen kort bara. Hushållen är ingen homogen grupp. Det har ju inte minst du, Mattias, visat med ditt exempel där.
Mm.
Det finns de som har det väldigt, väldigt bra. Det finns de som har det väldigt, väldigt tufft. Och sen har vi den stora breda medelklassen, som kanske är den som har fått ställa om sin ekonomi. Bara så att det är sagt.
Ja.
Tittar vi på samhällsekonomin i stort, så kan vi nog säga att i förhållande till förväntningarna skulle jag säga att vi har klarat oss relativt bra trots allt. Visst, arbetslösheten har gått upp något, men vi pratar tiondelar. Så att även om vi i absoluta talen har en väldigt hög arbetslöshet historiskt sett, jag menar, nu kom Konjunkturinstitutet med en prognos, eller nyligen i varje fall ska jag säga, med en prognos som visade då på en arbetslöshet kanske runt 8,5%. Så att den har ju gått upp något, men inte alls så mycket som kanske många befarade. Så det är ju plus då. Ett annat plus är ju att de allra flesta hushållen lever ju ändå med goda eller mycket goda marginaler. Så även om de har fått dragit ner på mycket, så kan de ju fortfarande leva bra.
Mm.
Det är också positivt. Och sen om vi tar börsen och tittar på finansmarknaden. På senare tid så har vi sett att börsen har återhämtat sig. Nu här i mitten av december så var ju börsen upp 14-15%. Och räntan hade gått ner ungefär 1 procentenhet då från toppen. Och inte så länge sen så hörde vi då Riksbankschefen Erik Thedéen prata om att man bibehåller styrräntan på 4%. Och man börjar se nu ljuset i tunneln, att inflationen och inflationstakten framförallt är på väg ner ganska ordentligt. Och många bedömer nu att man redan kan börja sänka den så kallade styrräntan. Vi tror inte att det kommer ske förrän i början av juni i vår prognos, att man kommer behöva sänka. Men marknaden generellt sett något mer optimistiska och tror att det kanske blir en räntesänkning redan under första kvartalet.
Ska vi bara påminna lyssnarna, vad menar du när du säger styrränta?
Priset på pengar är räntan, och ett sätt att påverka aktiviteten i ekonomin för Riksbanken, det är att höja och sänka priset på pengar, det vill säga räntan. Och då har man en styrränta, och den här styrräntan talar om då till exempel om banker har överskott på pengar eller behöver låna från Riksbanken, så får man betala en ränta för de pengarna då. Och styrräntan är ett sånt viktigt instrument. Så när man vill öka aktiviteten i ekonomin och se till att vi lånar och konsumerar och investerar, då sänker man räntan. Om man vill strama åt och se till att vi håller igen på konsumtion, och att vi kanske är försiktiga med att göra några större investeringar i nya fabriker eller annat om man är företag, ja, då höjer man priset på pengar.
Just det, och styrräntan är inte detsamma som man själv får betala. För sen,
nej, för det är en annan ränta. Vi har ju massa olika typer av räntor. Mm. Det där är styrräntan.
Och riktning kan man säga.
Sen har vi marknadsräntorna som påverkas mycket av vad som händer med konjunkturen till exempel. Och det vi såg under... sedan delen av året här nu, det var ju att eftersom konjunkturen var på väg ner, då började man marknaden börja sänka de längre räntan på de längre löptiderna. Och vi har också sett på senare tid att banken nu har börjat sänka bolåneräntorna med fast ränta på längre löptider. Och det är också positivt. Så vi börjar se ljuset i tunneln nu lite grann. Och jag är optimist när det gäller de här sakerna. Jag tror att vi kommer få se en fortsatt lägre inflation. Jag tror också att vi kommer få se att Riksbanken, inte bara våran centralbank Riksbanken utan också ECB och Fed, den amerikanska centralbanken, sänka räntan. Och det här är naturligtvis väldigt, väldigt bra för de högst skuldsatta hushållen i Sverige. Samtidigt så har vi också sett att exportföretagen under 2023 gått hyfsat bra. Tjänstesektorn har också gått hyfsat bra. På senare tid har vi däremot sett då vissa branscher, inte minst detaljhandeln, hotell, restaurang och så vidare.
Byggbranschen,
som kämpar. Ja, byggbranschen är ju stendöd. Mm. Nyproduktionen är i stort sett noll.
Går man ju på Hemnet så finns det inte ett objekt, för att skillnaden mellan vad köpare vill betala och vad säljare behöver sälja på är ju
kan backa in en stor långtradare med släp mellan
i köp
och
säljpris.
Nej, men, och jag kan bara lägga till, alltså, det är ju alla, det är många branscher. Jag är ju, jobbar ju och verksam i tv- och mediebranschen. Mm. Och där har vi har sett en större kris än vad vi såg med för skivbolagen för 20 år sedan när Spotify, när man börjar med streaming och det här. Nu är tv och alla plattformar, alltså jag har aldrig varit, det är nog ingen som har varit med om något liknande. Produktionsbolagen får säga upp folk, alla tv-kanaler skär ner, det finns för många plattformar kontra många som vill titta. Det är total
poddbranschen har ju också
även poddbranschen. Så att det inom media så är det
tufft
folk. Ja, och många av de allra vassaste tv-makarna och som har suttit med garanterade jobb och bra pengar och så här, som jag får det ena mejlet efter det andra, tyvärr så fick jag sluta, eller jag vet inte vad jag ska göra eller sådär. Så att det är inom fler, du behöver inte gå in på branschspecifikt, men alltså det har ju hänt saker alltså.
Men
räntan då, du sa 4 och nu säger vi att snittändan är 4,75.
Ja, precis, och det är många som tror att räntan kanske kommer om ett halvår, ett år ligga på kanske närmare 3,5.
Vad tror du då?
Ja, våran prognos ligger ungefär där också. Och nu sker ju så mycket, för det kommer så otroligt mycket information, inflationen till exempel. Och sen beror ju mycket på vad som händer med Fed och ECBs penningpolitik, hur man väljer att göra. Och ett resultat av det kommer ju naturligtvis påverka hur Erik Thedéen och hans kollegor i Riksbanksdirektionen väljer att göra med styrräntan.
Hur tror du med börsen då? Alltså för de som har pengar sparade i fonder.
Ja,
om vi ska generalisera,
vi har ju sett en återhämtning. Förra året så följer börsen med 25%, och nu har vi sett fram till mitten av december i varje fall så var ju börsen upp 13-14%, lite grann beroende på vilket index vi pratar om. Och om nu räntan fortsätter ner, vilket vi tror, då finns möjligheten att börsen kan bli hyggligt bra. Och vad betyder det då? Ja, jag tror inte vi ska ha allt för stora förväntningar. För fortfarande så är det en lågkonjunktur. Många, som ni nämner, mediebranschen, men även andra branscher. Byggsektorn som är viktig för svensk ekonomi. Och för alla ekonomier. Byggsektorn är väldigt, väldigt viktig för tillväxten generellt. Så ska vi nog inte vänta oss liksom att vi ska kanske återhämta hela nedgången från förra året.
Men du kanske tror en 10%?
Ja, någonstans där. Jag menar, hittills har det gått upp 14-15%. Och kan det gå kanske 10% till då? Men som sagt, återigen, allt det här är förenat med osäkerhet. Mm. Och vi vet inte vad som händer i Ukraina. Vi har ju sett, på tal om 2023, det som kanske, till skillnad från allting annat som jag pratat om då, kanske har varit en besvikelse för oss i varje fall i väst. Det är att inte Ukraina lyckats bättre med sin motoffensiv här i höstas. Och nu ser vi ju allt fler nu som börjar bli bekymrade och oroade för vad som kommer att hända härnäst. Mm. Klart, det kan ju också påverka de här prognoserna om tillväxt och annat. Då. Så att, men har du varit på börsen och är långsiktig, och det tycker jag man ska vara, för annars har man ingenting på börsen att göra, så ser jag aktier fortfarande som ett alternativ, ett bra alternativ till räntesparande. Å andra sidan, man ska inte ha alla sina pengar på börsen. Utan en rätt balans mellan räntebärande och aktier är viktigt. Och för de allra flesta betyder det ungefär kanske 60% aktier och 40% räntebärande.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jag sitter mina dagar på Saveland. Mm. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete, eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
Då hade jag kunnat visa dig att här Här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, ja, men det får det bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir
ja,
lite
ja,
så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, mm. Men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av.
Mm.
Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst.
Alltså, om prognosen ni har håller här, då från 2020 till 2025 blir liksom 5 år, liksom ett halvt, det är ju, då blir ju den snitträntan, ja, men den blir inte så märklig. Det var väldigt lågt ett tag, sen var det lite högre och sen blir det lite mittemellan. Vi kanske kommer sluta då på 2,5 under den 5-årsperioden.
Ja, det är nog en bra skattning ska jag säga.
I snitt. Ja. Och det är ju ingenting som historieböckerna kommer känna ett behov av att göra några utropstecken på. Liksom.
Nej,
utan
nej.
Det, vi har ju tendens att överskatta också när det händer. Det är klart att det är tungt när det händer. Det här året har ju varit jättetungt för den som har bolån å ena sidan. Å andra sidan, har man en inflation på 10-15%, ja, då försvinner ju 10-15% av den totala skulden liksom när priserna har gått i kapp. Det är ju, liksom, är ju lite fest på sätt och vis på lång sikt att ha inflation för den som har skulder. För skulderna
absolut
försvinner ju av inflationen.
Så länge du har ett kassaflöde så stämmer det där. Problemet är bara att när vi får de här snabba kasten då, när inflationen stiger, då hänger aldrig lönerna med. Och vi betalar ju trots allt livsmedel med riktiga pengar.
Så att även men nu har vi haft tur, för vi hade ju 14 000 över sedan tidigare snitt liksom, hushållet i den här gruppen. Så att de pengarna har vi ju fått i förskott ett gäng år här när köpkraften ökat och ökat och ökat.
Oh ja. Och det gör ju då att, som för de allra flesta då, att vi klarar den här situationen. Det är inte lika kul nu som det var för 2 år sedan, men vi lever hyfsat bra fortfarande. Värre är det ju då, men det har det alltid varit då, för de som lever med små eller inga marginaler. Och den sämsta kombinationen för de som lever med små eller inga marginaler, det är ju hög inflation och högre kommunalskatt. Och vi har ju sett nu, precis här för några dagar sedan, så fick vi nya skattetabeller för 2024 då. Då är det ju många kommuner nu som höjer kommunalskatten. Och den drabbar ju framförallt då med låga eller måttliga inkomster. Så att, å andra sidan ska sägas då att de som är löntagare, det vill säga de flesta av oss som jobbar då och är anställda eller driver eget och tar ut lön. Vi har ju då någonting som heter jobbskatteavdrag, så vi får lite rabatt då på skatten för att vi jobbar. Och tittar man då, vilket jag gjorde nyligen, om du tittar då på vad som händer med liksom, köpkraften för hushållen. Då vi tittar på, okej, vad är den förväntade löneökningen under 2024? Och så tar vi hänsyn till vad händer med skatten. Och skatten då för låg- och medelkomsttagare kommer att minska genom att man höjer jobbskatteavdraget och sänker skatten då för låg- och medelkomsttagare. Och nettoeffekten av det där ser ut att bli ungefär 200-300 kronor plus för de 30 vanligaste yrkesgrupperna. Grundskollärare, förskollärare,
influencers,
sjuksköterskor och så vidare. Ja, då. Ja. Så att köpkraft, även om du får en tusenlapp mer i plånboken plus minus 200 spänn, så tar vi hänsyn till inflationen, alltså den reala löneutvecklingen. Alltså med hänsyn till
inflationen. Hur mycket purjolök det räcker till? Liksom?
Exakt, det är knappt 300 kronor då i snitt för de allra flesta. Så det är det som händer. Men det är oaktat då, om du bor i villa med massa lån eller om du är ensamstående med 3 barn och har jättemycket livsmedelskostnader. Då har vi bara tittat på din inkomst och vad som händer med köpkraften med inkomsten. Men sen behöver man ju ta hänsyn till den andra delen då, våra utgifter. Och inflationen är individuell, det kan vara bra att ha sagt. När vi mäter inflationen, då har vi en korg av varor och tjänster som återspeglar hur vi konsumenter konsumerar. Så om vi lägger 24% av vår totala konsumtion på boendet, då får boendet en vikt på 24% i den här korgen. Lägger vi 13% på livsmedel, då får den en vikt på 13%. Men hur våran konsumtion ser ut varierar ju från person till person eller från familj till familj. Så en familj då som har en villa som man har köpt ganska nyligen, betalat väldigt mycket lån, de lägger inga 24% av sin totala konsumtion på boendet. De kanske idag lägger 40%. Så deras varukorg ser annorlunda ut. Om du är beroende av bilen och behöver köra 5 mil enkel resa 2 gånger om dagen, liksom, då lägger man väldigt mycket på bränsle. Och lägger en stor del av sin inkomst på transporter. Så inflationen är individuell och beroende på hur din familj ser ut så drabbas man olika mycket. Och det här är någonting som innebär, eller kommer att innebära då, att för vissa hushåll 2024 så kommer man få en sämre ekonomi. Vi kommer in i året med en högre ränta. Som Charlie var inne på så såg vi hur räntan gick upp under 2023. Och nu börjar vi året med en högre ränta än vad vi hade i början av 2023. Och sen förhoppningsvis ska den här räntan ner. Men när året är slut 2024, då får vi ju se vad den genomsnittliga räntan var då jämfört med 2023. Mm. Och den kanske inte kommer skilja sig himla mycket. Dessutom är det ju så att väldigt många under 2023 hade ju ändå trots allt fast ränta. Så de har ju inte omfattats ännu av den här ränteuppgången. Och när de här lånen ska villkorsändras, och det är en väldigt hög andel av många bolåntagare som gör det. Sen har en annan faktor. Vi har 1,1 miljoner bostadsrätter och 30 000 bostadsrättsföreningar. Och väldigt många av de här bostadsrättsföreningarna ska också villkorsändra sina lån. Och då betyder det då högre räntekostnader och i förlängningen då ännu högre månadsavgifter. Och väldigt många föreningar nu kommer ju tvingas höja månadsavgifterna kraftigt. Så att hur det slår med hushållens köpkraft till 2024, det är väldigt individuellt. Men för vissa så kommer det bli tuffare än 2023 och för andra blir det lite bättre. Och generellt så skulle jag säga att det blir ungefär som 2023-snittet.
Men om det blir det så är det goda nyheter, för att så länge det inte blir sämre och vi ändå känner något ljus i tunneln så kanske man får behålla jobbet på ett företag som är lite osäkert hur det ska gå. Man kommer inte gå sämre, vi får i alla fall ihop det. Så att jag menar, redan trendbottet till lika kommer ju kännas som att det har blivit mycket bättre.
Absolut, och det ser vi. Vi gjorde en undersökning som vi släppte bara för några veckor sedan där vi frågade bland annat då hushållens egna syn på ekonomin. Alltså synen på den egna ekonomin för 2024. Är du mer positiv eller mindre positiv? Och det är fler idag som tror att man kommer få en bättre ekonomi. Ungefär hälften tror på en förändrad ekonomi. Och 23% trodde på en bättre ekonomi. Och den siffran var 17% förra året. Så att det är några fler som tror att det kommer bli en bättre ekonomi för 2024 jämfört med för ett år sedan.
Men hur är det med om man nu sitter i det här läget? För det är klart att det är individuellt. Alltså, beroende på om man har valt rörligt och vilka som har bundit. Och vissa hade ju liksom flyt och band. Och fick betala lite mer till initial men sitter och är ganska nöjd nu. Ja. Men för alla som du säger, för det är ganska stor andel där man har just i dagarna lån som faktiskt löper ut. Ja. Skulle du rekommendera att som det ser ut nu då, att binda en gång ett varv till, eller skulle du säga, kör rörligt nu?
Jag skulle säga så här, beroende på vem det är då. Om det är en person som lever med väldigt goda marginaler, både i relation till, alltså goda marginaler i ekonomin, och sen har en låg skuldsättning, både i relation till bostadens värde och inkomstens storlek, skulle jag säga, kör rörligt. Men om man å andra sidan då lever med små marginaler och har en hög skuldsättning, både i relation till bostadens värde och inkomstens storlek, då skulle jag säga att bind åtminstone delar av lånet på inte längre än 2 år, max 2 år, 1-2 år, förmodligen 1 år skulle jag säga i så fall. För då har man inte råd att spekulera. Men jag skulle inte binda mig för 5 år, även om det kan locka idag, eftersom vi ser att
ja, för de går ju börjar gå in.
De är lägre. Ja, men de räntorna på 3-5 års löp till exempel är ju lägre än rörligt, men vi tror ju att den rörliga räntan ska ner.
Därav
och det kan
det
gå ganska
lägre.
Fort. Ja, men precis, precis. Ja. Och så det kan vara dyrt. Om 2 år kan det vara dyrt att sitta med en 5-åring.
Men du, det här med att det går fort, finns det något belägg för påståendet att de här låg- och högkonjunkturcyklerna som vi har går bara fortare och fortare? Alltså, jag tycker inte det var så länge sedan man pratade om liksom, ja, under 90-talet var det så här.
Och, det beror bara på att du blir äldre och äldre.
Ja, är det det? Eller är det som att, för nu är vi mitt i en lågkonjunktur som vi tror att vi snart är i botten på, och den började ju typ för ett år sedan. Alltså, så här,
för att kunna läsa de här trenderna så måste man ha väldigt långa historiska liksom, perioder att titta på. Men jag skulle nog vilja säga att både liksom, politiker och centralbanker har blivit skickligare
på
att parera och hantera de olika kriserna. För det är liksom inga små kriser vi har drabbats av. Pandemin till exempel. Det var ju en gigantisk global händelse. Kriget i Ukraina och så vidare. Så att jag skulle nog säga att man har lärt sig lite grann av. Man har ju ökat regleringarna också. Ta det här med bankerna till exempel. Vi hade ju 2 amerikanska banker som inte för så länge sedan gick omkull och som amerikanerna var tvungna att rädda. Och var väldigt tydliga med att liksom alla pengar är säkrade. Inte bara upp till insättningsgarantin utan alla pengar är säkrade. Och det finns en beredskap och en kunskap och en insikt över att vi behöver ha en tillsyn, så behöver vi vara aktiv, vi behöver ha regleringar. Så att möjligtvis att man har blivit lite bättre på att parera de här grejerna.
Men finns det en framtid där vi blir ännu bättre och därmed hög- och lågkonjunktur kommer försvinna helt, för vi har så automatiserade och liksom analytiska verktyg som hela tiden, lite som farthållaren på bilen, ja, liksom att skriver jag in 122 km i timmen, då blir det hela vägen till Malmö. Ja. Liksom.
Det är det man vill uppnå med en aktiv och fristående centralbank till exempel, med penningpolitiken och finanspolitiken. Men saken är den att det är lättare sagt än gjort. Och jag tror att, får inte glömma bort att ekonomi är en samhällsvetenskap som är beroende av miljoner beslut. Det är politiska beslut, det är ekonomiska beslut. Alltså det är massa människor. Men om Putin bestämmer sig för att invadera Baltikum, jag menar, då kan vi ju glömma återigen allt vi har lärt oss i teoriböckerna. Och så får börja om från början då. Så att jag tror att man ska vara ödmjuk och bara vara glad och tacksam för att vi har klarat den här krisen så här långt i varje fall, väldigt bra efter omständigheterna. Det tycker ju förmodligen inte de som bor i Ukraina, att man har klarat krisen bra, för där är det ju en disaster. Men för oss som bor i Sverige och för västvärlden i stort, efter omständigheterna, så har vi ju klarat oss än så länge bra. Men vi har inte sett slutet på eländet i Ukraina. Och vi har ju heller inte sett också de här geopolitiska förändringarna som vi ser nu, spelplaner med att ryssarna börjar närma sig Kina och Kina börjar plocka in BRIC-länder och så vidare i sitt samarbete. Och sen ser vi då att den här dolda krisen också mellan USA och Kina och över vem som ska ha liksom makten.
Ja, verkligen. Och jag vill bara säga så här, jag förstår vad du menar, Charlie. Jag kan hålla med dig om att det går på det sättet du beskriver det snabbare. Men jag tycker att det här mörkret, jag vet, alltså, vi har ju den tron och vi har alltid sett att allt ordnar sig. Men just det här, mycket det här snacket som vi har vid middagsbordet hemma, att nu har det fan varit jävligt, ursäkta jag svär, men det kan jag få kosta på mig, otroligt mörkt under lång tid, sen egentligen pandemin och lite tidigare. Det är ändå med de här världsläget, med krigen, med Kina och inte minst Putin och det här. Det är ju oroväckande, och jag tycker också med våldet i samhället, om vi nu ska så här, bara så här, dra ner perspektivet lite grann, så är det ju jädrigt mycket som pågår.
Mycket
som är det är olustigt. Sätta på nyheterna är ju inget roligt. Alltså.
Sen är det en dimension till. Alla miljöutmaningar.
Exakt.
Så att lägger man ihop allt det här så finns det faktiskt mycket att oroa sig över fortfarande. Och även om vi kan sitta och prata om att räntan går ner och hit och dit, absolut, visst. Men om vi tittar på de stora penseldragen och tittar på geopolitiska risker, miljörisker och allt vad det nu är för någonting, så har vi ju gigantiska utmaningar. Och vissa människor och länder har det ju fruktansvärt tufft just nu. Och det ska man ha respekt för.
Men du, apropå att vissa har det tufft och andra har kommit undan billigare. Det höjs ju en hel del röster om att bankerna har kommit väldigt billigt undan. Skotts har ju gjort marginaler och svenska hushåll går under. Men här finns det liksom, delar du den kritiken, du som sitter ändå på insidan? Ja. Eller tycker du att den är orättvis? Eller?
Ja, man säger så här.
Det går ju bra nu.
Ja, det går bra. Och,
de
flesta banker, inte alla, men de allra flesta banker i Sverige är lönsamma. Och i vissa fall väldigt lönsamma. Och vi är en av dem. Och det kan ingen förneka. Och det gör vi inte heller. Och inte våra konkurrenter som det går bra för också. Å andra sidan får man ju fråga sig då, hur pass uthålligt tror vi att det här är? Och tittar man då på börskurserna så tror ju inte marknaden att det här kommer vara uthålligt. För tittar man på värderingen så är det ju med hänsyn till vad vi tjänar faktiskt låg, skulle jag säga. Och nu talar jag inte med specifikt om vår egen bank, för det kan jag inte göra. Men om vi pratar generellt bara värdering på bankaktier sådär, så kan man ju då som privatperson och investerare bara konstatera att bankerna går bra. Och tittar man på vilken utdelning och direktavkastning man får, så upptäcker man ju liksom att aktiekursen är ju inte jättehögt värderad. Någon aktie egentligen inom banksektorn då, som är lönsam. Och det är ju uppenbarligen för att folk kanske inte tror att den här vinstnivån kommer vara uthållig på den här nivån. Och skälet till varför många banker är lönsamma idag, det är ju inte bara på bolånesidan. För bolånemarginalen har ju gått ner kraftigt. Det är tufft idag. Det är bara att titta på alla uppstickare som skulle då konkurrera med storbankerna. Det har inte gått så himla bra för alla dem. Och det är därför att konkurrensen på bolånemarknaden är stor. Det många banker tjänar pengar på, det är mellanskillnaden mellan då inlåningsräntan och utlåningsräntan. Och det kan man ju naturligtvis ha olika åsikter om. Men generellt sett, i en sån här kris som vi befinner oss i då, vi har haft pandemi, vi har haft kriget här, miljöutmaningar och annat. bankerna är samhällsviktiga. Det är mycket bättre för samhället att bankerna är lönsamma än olönsamma. För
då hade men det finns väl en gradskillnad mellan att vara lönsam
och väldigt lönsam.
Och göra rekordvinster när svenska hushåll liksom kämpar med räntan. Det är ju lätt att tänka, ja men här hade ni kunnat liksom ta bort 0,1% på marginalen och ta igen dem de åren då vi sitter här och bara alla mår bra. Liksom.
Och den debatten och den diskussionen har jag alldeles förståelse för, all respekt för. Jag kan förstå den kopplingen, att många gör den. Sen kanske inte jag delar den i alla delar. Vi tjänar bra med pengar, banksektorn alltså. Och det beror mycket på att bankerna är väldigt kostnadseffektiva. Om man jämför de svenska bankerna med utländska banker så är det ju få som är så kostnadseffektiva. Så bankerna är väldigt duktiga på att hålla ner i kostnaderna och se till att man har en god lönsamhet i relation till kostnaderna. De har goda intäkter och låga kostnader. Det är huvudskälet. Sen har ju naturligtvis bankerna gynnats av den här penningpolitiken. Alltså att Riksbanken har höjt räntan. I sådana konjunkturlägen så tenderar det till att gynna bankerna. Det kan man heller inte snacka bort. Så bankerna har kunnat dra nytta av den situationen som har uppstått nu de sista åren. Men det innebär ju inte att det alltid kommer att vara så. Och jag tror att som konsument så ska man naturligtvis alltid vara prismedveten och se till att förhandla sig fram till bra villkor. Och det är ju bara att titta på inlåningssidan till exempel idag. Är man lite om sig och kring sig och tittar vad olika sparbanker, Swedbank, SEB, Handelsbanken och allt vad de nu heter erbjuder, så kan man faktiskt hitta väldigt bra inlåningsräntor. Och också titta på sin bank och se vilka alternativ finns. Jag menar, det finns ju sparkonton som idag ger 2-2,5%, men också andra som ger upp till 4,5%. Tittar du på såna här saker som fasträntekonto eller placeringskonto som det också kan heta, där kan man ju få 3,80 och ibland mer än så på 3 månaders bindningstid. Så att som konsument ska man alltid vara prismedveten. Man ska vara duktig på att se till att komma väl förberedd när man förhandlar med sin bank och också titta på hela produktutbudet. Vad finns det för alternativ? Och då, om man gör det, då kan man få bra inlåningsräntor. Man kan få bra placeringar eller bra avkastning på placeringar som är säkra.
Och det räcker ju just det här i det här läget nu när räntan har varit så hög. Mm. Om man har, för många sitter och tycker det känns skönt att ha en buffert på. Man kanske har ändå upp till 100 000 någonting på kontot och det känns bra. Då kan man ju faktiskt stoppa in dem på. Så kan det ju gå break even med de höga räntorna.
Jag skulle säga att jag brukar ju prata om att man ska ha minst. Man ska försöka eftersträva att ha minst 2 månadslöner på ett sparkonto för oförutsedda utgifter. Så lek med tanken, då pratar vi om kanske 50-60 000 kronor för de flesta på ett sparkonto. Pengar utöver det, som inte ska placeras långsiktigt, det kan man ju då ha på ett sådant här placeringskonto eller fasträntekonto eller ett annat konto med bra villkor. Och är man då om sig och kring sig och prismedveten, så kan man ju få bra villkor på det. Och naturligtvis se till då att på lönekontot eller på det transaktionskontot du finner din pension, där ska du ju inte ha en massa, för där får du ju en väldigt dålig ränta. Mm. Men meningen är ju inte att du ska ha massa pengar på det kontot. Där ska du få in din lön och så ska du betala dina räkningar. Och sen ditt sparande ska du ha på andra konton. Så där finns det säkert många kunder som slarvar idag.
Jo, för man har ju så här, och jag menar så här, det kan ju också låta så här. Ja, men hur många har de marginalerna idag? Nej, men jag fattar att det inte är så. Men jag fattar ju också att många har ju tyckt det varit meningslöst att bry sig tidigare.
Jag får inte spela någon roll,
ja. Man har ju inte fått betalt för att ha, liksom. Så det är ju inte bara att räntan går upp för bolån och allt det här. Ja, det är ju jobbigt om man är konsument. Men det är, man måste ju komma ihåg att inlåningsräntan går ju också upp. Att nu plötsligt får man ju pengar.
Ja.
Och det där tror jag att ekvationen, att man har gått och varit lite bortskämd och sen så bara, fan, räntorna går upp så mycket. Ja. Men man glömmer bort att man får också stoppa in pengar man har sparade. För det har man kanske inte behövt bryt sig om.
Nej.
För det har inte varit någon poäng att bry sig om det. För det har ju ändå inte gett något. Så att det där tycker jag är viktigt. Sen vill jag också bara, jag har alltid konsumenthatten på mig snarare än bankhatten, verkligen. Och jag sitter inte här och försöker vara snäll mot Artur för att han kommer från en stor bank. Men vi ska också komma ihåg, jag kommer också ihåg gnället när bankerna, eller rädslan när bankerna knappt gick med vinsten. Så när det inte var de här goda tiderna för banken, då var man ju så här, ska man våga lita, om man var orolig, man gick och nervös. På så sätt kan jag känna också att är inte det ganska bra att bankerna har mycket pengar i kassan? Det finns ju också en trygghet för oss
Absolut.
Konsumenter. Sen är man ju grundlurad. Har man inga lån så är man inte ägd av någon. Det är ju ganska skönt. Ja. Bra att man amorterar. Ta inte mer lån än vad du behöver. Mm. Men jag kan ändå känna så här. Det finns någon trygghet i att bankerna har gått i kassan. Det tror jag inte jag skulle säga. Men jag vill bara få en annan bild av, av den bilden som ofta målas upp.
Men jag kan förstå att många ser den här kopplingen. Att många verkligen lever från hand till mun idag. Har svårt att hålla näsan över vattenytan. Verkligen. Och samtidigt så ser man då banksektorn och tjäna mycket pengar. Sen finns det ju andra branscher också som tjänar väldigt mycket pengar. Men det verkar inte den breda allmänheten bry sig så mycket om. Vi glömmer ju som sagt att det finns ju andra branscher som också tjänar väldigt mycket pengar.
Exakt, och man ska komma ihåg att både mediebranschen som vi tog upp som exempel och byggbranschen har ju haft sådana glada dagar så att det har ju nästan varit, det har ju inte varit sunt.
Nej.
Man har ju fått betala så oerhört mycket för att få ett jobb utfört av en snickare eller hand eller vad det nu kan vara. Mm. Eller om man är betongare har man ju tjänat mer pengar än bra många gånger, fler gånger än man sjuksköterska har gjort.
Ja.
Och samma inom mediebranschen har ju inte gått någon nöd på folk. Det kan jag ju intyga på de olika tv-kanalerna och produktionsbolagen och sådär. Så att ofta i varje kris så kommer det ju någonting bra. Och det är väl det man också måste komma ihåg.
Men du, avslutningsvis nu då, 2024.
Ja.
Har du några do's and don'ts? Om vi tittar på den här gruppen som du pratar om.
Ja.
Man har en hygglig inkomst, man äger sitt boende, man bor i en förort eller i en stad. Hur skulle du råda att man beter sig under 2024?
Jag skulle säga så här. Är det någonting vi har lärt oss under de här åren nu då, som vi har förhoppningsvis lämnat, i bästa fall då helt, så är det att se till att ha en sparbuffert. Och det tycker jag borde vara ett mål för alla under 2024. Se till att ha en sparbuffert. Därför att livet består av en massa överraskningar. Och alla överraskningar är inte positiva. Du kan bli sjuk, drabbas av arbetslöshet. Massa saker. Hamna i skilsmässa. Det finns massa saker. Så sparbuffert är nummer ett. Det är viktigt. Vi har börjat se ett ljus i tunneln. Inflationen är förmodligen på väg ner ordentligt. Och vi kommer med stor sannolikhet få betydligt lägre räntor. Hur snabbt de här räntorna kommer gå ner, det står skrivet i stjärnorna. Men i takt med att räntan går ner och trycket på hushållen minskar i form av lägre räntekostnader, sätt igång och börja amortera så att du inte är så högt skuldsatt eller så räntekänslig. Så att du slipper gå igenom det här en gång till. Det är en sån här grej som jag hoppas att alla hushåll har lärt sig. Nu har vi ju gått igenom det här, inte en gång till. Så gör en budget, se till att amortera om du kan. Se till också ha det här sparandet. 10% av lönen varje månad in på ett sparkonto till dess att du har minst 2 månadslöner. Och har du pengar över eller hade redan pengar över redan sen tidigare då, fortsätt med ditt sparande. Se till att vara långsiktig. Spara regelbundet och underskatta inte avgifternas betydelse. Det är de viktigaste lärdomarna. Och som sagt, ställ in det på att det går inte att utesluta att arbetslösheten i det korta perspektivet kan öka. Och att vi fortfarande har en lågkonjunktur och att det kommer att vara tufft i vissa branscher. Så se till att du är med A-kassa. Jätteviktigt. Och har en lön över 33 000 kronor, se till att ha en inkomstförsäkring. Har de här grejerna på plats, vilket jag tycker att alla borde ha, då kommer 2024 vara ett hyggligt år.
Mm. Och kom ihåg då att å ena sidan var beredd på att månadsavgiften kan gå upp, lånen kan öka allt det här. Men
absolut.
Å andra sidan, din spåkula har ju aldrig varit fel, så vi kan också se att räntorna kommer sakta men säkert gå ner.
Ja, å andra sidan då, hälften av hushållen har inga lån. Så att det är inte alla som kan dra någon större nytta av det. Å andra sidan, förhoppningsvis så har de inte varit lika pressade som de som har haft mycket lån.
Precis.
Så att underskatta inte det här med amortering. Det gör man för sin egen skull. För det sänker räntekostnaden, minskar den totala kreditkostnaden, ökar dina möjligheter att låna pengar i framtiden. Och någonting till som jag glömt bort nu.
Ja, men jag tycker vi säger amen på den.
Ja, det En sak som du sa i förbifarten som jag bara vill skicka med här, för att jag tittar ju hela tiden på om jag kan hitta ett bättre boende, för att jag bara älskar boende, det är en grej för mig. Så att Hemnet-appen är ju liksom igång.
Ja.
Och då är det ju intressant att se att det är en, bland det som kommer ut är det en del saker som man inte sett tidigare. Rena katastrofer. Därför att jag kan läsa föreningens bokslut.
Ja.
Så du sa i förbifarten att avgifterna kan höjas, men jag tittade till exempel på en jättefin lägenhet. Problemet var bara att de hade på bara ett trapphus 18 miljoner i lån, genomsnittlig ränta på 0,9. Allt skulle sättas om nu i januari.
Oj.
Och redan en avgift på en hyggligt stor trea på 7000. Och jag räknar ut att den där kostar ju 13000.
Ja.
Liksom om bara några månader. Och mäklaren sa, det kan inte stämma. Så visade jag hur jag hade räknat och så sa hon, oj hoppsan, ja det kanske är så. Då är ju våran prisbild här helt osannolik. Så jag tror att om man inte är så säker på detta, titta på vad föreningen har för lån och när de lånen sätts om. För det kan ju vara en enorm skillnad som ska betalas. Och har inte föreningen förberett det och satt undan pengar i ladorna, då kommer ju, och det är ju inte kul att köpa en lägenhet som kostar 5 000 i månaden, som plötsligt kostar 15 000 i månaden för att man inte tryckte på den där pdf-en som låg på hemsidan.
Ja. Eller också, absolut. Och för en sak är att en del kanske trycker på den här pdf-en och ser årsredovisningen och så tittar man på den, men man förstår inte det här som du tar fram. Inte ens fastighetsmäklarna alla gånger förstår heller det här.
Nej.
Och det du tar upp nu skulle jag säga är kanske den enskilt. Om jag skulle gissa, vad kommer att bli liksom en stor snackis under första halvåret 2024, så tror jag precis det du tog upp.
Mm.
Och jag önskar att folk hade den här insikten och kunskapen som du tar upp nu, Charlie, redan för ett år sedan. För då hade man kunnat undvikit då att köpa i de här föreningarna. För jag antar att du tackade nej till...
Jag gjorde det.
Ja, jag misstänkte
eller,
det.
Eller låt skan bud på 5 miljoner under utgångspris.
Ja, exakt. Så det blev inget.
Det här är värt rumba, men det kan du inte få.
Nej,
det
fattar jag också. Ja. Så att den här typen av kunskap är så otroligt värdefull. Och den hade jag hoppats på att fler hade tidigare. Så man inte hade fastnat i det här läget. Där man tvärtom flyttade in. Och nu drabbas och kommer att drabbas i början av 2024 av de här kraftiga höjningarna. Så jag tror att det du tog upp nu kommer vara, hoppas jag, och förmodligen också på gott och ont vara det kanske en av de mest frekventa artiklarna i tidningarna, i varje fall ekonomitidningarna under 2024.
Jag skår att det bara blir summera ett poddavsnitt i nära framtid med Arturo, skulle jag tro, att vi får prata om detta.
Ja, det tror jag också, och vi kan väl gratulera för nytillkomna lyssnare i våran podd, för att hade ni varit med från början, då hade ni exakt vetat precis det här med pdf, för det är viktigt att kolla föreningsekonomi. Så att för er som trogna lyssnare, vad bra att ni har lyssnat och förstått.
Grattis.
Det. För nya lyssnare, då vet ni vad ni ska undvika.
Ja. Härligt. Och vi vill bara säga, Arturo, välkommen till 2024. Vi hoppas att du kommer hit flera gånger. Du ska veta att du är en av våra absolut mest uppskattade gäster.
Ja, tack.
Vi har ju det så bra nu för
både
tiden.
Både hos oss och det faktiska lyssnare.
Alltså, att vi gillar dig, det vet vi. Men ganska många hör av sig. Det är ju så roligt nu för tiden via Spotify att säga så här, ni ligger på topplistan och mina mest lyssnade. Så skickar de det som en liten hälsning till oss och säger så här, kolla här hur mycket jag har lyssnat på er under året. Och jag uppskattar jättemycket, framför allt med era återkommande gäster som Arturo. Så att det ska du veta att det är många där ute som njuter lite extra när det dyker upp i rubriken.
Får man ge lite allmänt råd till alla?
Absolut.
För jag kan tänka mig själv att datoran låter sig jäkla sparsam och sådär. Och jag tycker det är bra att vara sparsam, men aldrig på någon annans bekostnad. För då är man snål och ingen jävel vill leva med snåljåp. Så passa på och njut lite nu och var lite generös, inte minst mot dina nära och kära. Vi ska ha roligt också.
Bra sagt. Det får bli de mest värdiga slutord vi har haft på länge.
Tack för idag.
Tack så mycket, Arturo.
Tack för det.
Podplay. Veckans power deal hos Vedol. VD40 multispray. Problemlösaren som smörjer, löser rost, rengör och skyddar i samma produkt. En burk, tusentals olika användningsområden. Så den här veckan, välj VD40 multispray hos Vedol. För säkerhets skull.